Jag ska läsa första Korinthierbrevet 15. Om det nu predikas att Jesus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om det döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat till Kristus gått förulade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi den mesta beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insömnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen är sed och sen vid hans ankomst, de som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Där ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter, som den sista fienden berövas döden all makt. Amen. Jesu Kristi uppståndelse är en viktig händelse i vår kristna tro. Det är grunden för vår tro och anledningen till att vi hoppas på evigt liv. Denna uppståndelse är hörnstenen i vår tro och vi firar den varje år. Kristi uppståndelse är en kraftfull och livsförändrande händelse. Och jag tänkte dela med mig idag några sätt på vilka påsken förändrar allt. Och det kan tyckas att påståendet att uppståndelsen förändrar allt är ett exempel. Det är överdrift. Man kan tänka nej, ta inte det, säg inte det. Det förändrar inte allt. Men när man läser Bibeln och förstår allt som följer av Jesu uppståndelse, det är ingen överdrift att säga att Jesus uppståndelse från de döda förändrar allt. Vi skulle kunna tala i dagar om allt som följer av detta, men jag tänkte idag vi kan få fokusera på några saker som den uppståndelsen lär oss om honom, Jesus Kristus, vad den har gjort, uppståndelsen har gjort för oss och vad den har gjort för själva skapelsen. Och för det första, Jesu uppståndelse förkroppsligar den nya skapelsen och för fram Guds rike i slutet av världen vi lever i. Så när Jesus uppstod från de döda var det början på en ny tid i mänsklighetens historia. Ända sedan Adam och Eva gjorde uppror mot Gud har världen varit under förbannelse. Men under hela gamla testamentet hade Gud lovat att frälsa sitt folk och förändra själva skapelsen genom en ättling till Eva. Och i Hesekiel 37, jag kommer inte läsa hela berättelsen, men den finns i Hesekiel 37, beskriver Gud återlösningen av sitt folk som en uppståndelseakt. Gud lägger kött och hud på torra ben och väcker människor från deras gravar och andas in sin ande i dem. Så eftersom Jesus uppstod från de döda har Guds nya skapelserike brutit in i denna fallna värld vi lever i. För det andra, man kan se att Jesu uppståndelse, den identifierar honom som den utlovade kungen från Davids ett som härskar över skapelsen. Jesaja kapitel 11 från första vers till 9. Så står det: men ett skott ska skjuta upp ur Isaias av huggna stam. En tällning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd, anden med råd och styrka, anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma det fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leopader ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Oj, oj, oj. Vilken bild. Och vi ser i Jesaja 11, 1-9. Hade Gud lovat att uppväcka en kung från Davids ett som skulle smörjas med Guds ande och han skulle regera i rättfärdighet. Och som ett resultat av hans styre skulle skapelsen rättas till så som den ursprungligen var tänkte att vara. I sin predikan på pingstdagen i Apostlagärningarna kapitel 2, 33-36 berättar Petrus att när Jesus uppstod från de döda bevisade det att han var denna utlövade ättling till David. Den utlovade kungen som skulle komma och vara den som styr över skapelsen. Eftersom Jesus uppstod från de döda bevisade han att han var den av anden smorde kungen från Davids ätt och etablerade sitt styre över hela skapelsen. Jesu uppståndelse som vi firar identifierar honom som världens domare i den yttersta tiden. I samma bibelstycke som vi har läst, Jesaja 11, sägs det att den davidiska kungen skulle härska över skapelsen med fullkomlig rättvisa. Han skulle inte låta sig påverkas av människors utseende, rikedom eller socioekonomiska status. Men han skulle verkställa fullkomlig rättvisa. Så när Paulus framträder inför männen i Aten på marskolan, och det står i Apostlagärningarna 17:30-31, säger han att Gud har bestämt en dag då världen ska dömas. Och beviset för att han kommer att döma världen är att han har uppväckt domaren Jesus Kristus från de döda. Eftersom Jesus uppstod från de döda etablerade honom som den som kommer att döma hela skapelsen vid tidens slut. Och uppståndelsen som vi firar identifierar honom som den sista Adam. I första Korintierbrevet 15:21, vers 21-22, som vi läste i början, skriver Paulus: ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. När Adam syndade kom döden till världen. När Jesus Kristus, den sista Adam, uppstod från de döda började nytt liv flöda in denna världen. Det vill säga, eftersom Jesus lydde där Adam hade misslyckats, så döden hade inget rättmätigt anspråk på Jesus som den sista Adam. Jesu uppståndelse fullbordar vår andliga födelse och andliga uppståndelse från de döda. Någon gång kommer alla dö. Och någon gång kommer jag dö också. Men det är inte slutet. Det kommer vi får påminna oss att fast att alla kommer att genomgå processen, vi kommer att uppstå. Det kommer att bli uppståndelse för oss också. Han har segrat. I första Korintierbrevet 15:45 säger Paulus att Jesus genom sin uppståndelse blev en ande som ger liv. Det här är en väldigt svår vers att förstå, men åtminstone en del av vad Paulus menar är att den uppståndne Jesus som vi firar idag är den som ger andligt liv till sitt folk. Han ger oss liv. Och i Efesbrevet kapitel 2, 4-6 gör Paulus en liknande poäng när han säger att Gud gjorde oss levande tillsammans med Kristus, upphöjde oss med honom och satte oss med honom i den himmelska världen. Det gör vi. Eftersom Jesus uppstod från de döda uppväcker han oss från vår andliga död till andligt liv. Jesu uppståndelse åstadkommer vår rättfärdiggörelse. Kärnan i den frälsande tron på Jesus är att tro att Gud uppväckte honom från de döda. När Gud uppväckte Jesus från de döda rättfärdigade han Jesus. Han visade för världen att han var oskyldig till anklagelserna mot honom och att döden inte hade någon rättmätig makt över honom. Romarbrevet 4:25 säger oss att Jesus blev offrad för våra överträdelser och uppväckt för vår rättfärdiggörelse. Eftersom Jesus uppstod från de döda är vi som är förenade med honom genom tro rättfärdiggjorda. Vi förklaras icke skyldiga. Han tog vår synder i Guds domstol. Vi förklaras icke skyldiga för att han tog våra synder och vår dom i Guds domstol. Jesu uppståndelse gör det möjligt för honom att ge den helige ande till sitt folk. Johannes 7:39 står det att anden inte kunde ges förrän Jesus hade förhärligats med förhärligad menar Johannes Jesu död och hans uppståndelse. På pingstdagen i sin predikan till folkmassorna säger Petrus, och det är Apostlagärningarna 2:32-33, att eftersom Gud uppväckte Jesus från de döda och upphöjde honom till faderns högra sida kan han utgjuta den helige ande över sitt folk. Eftersom Jesus uppstod från de döda kan han ge oss sin helige ande och leva inuti oss. Vi har fått massor ifrån hans uppståndelse. Jesu uppståndelse befriar oss från vårt slaveri under synden, döden och djävulen. Och det är verkligen här som några av de mest praktiska tillämpningarna av Jesu uppståndelse kommer fram. Romarbrevet 6:1-11. Det talar om hur alla som är förenade med Jesus Kristus genom tro har dött, blivit begravda och uppväckta med Kristus. Och eftersom detta är sant är vi inte längre syndens slavar utan istället rättfärdighetens slavar. Som genom Guds ande fått kraft att lyda honom och att vara hans redskap för rättfärdighet. Och sen fortsätter Romarbrevet 8, 10-17 med att tala om hur anden från den som uppväckte Kristus från de döda lever i oss för att ge oss kraft att döda synden. Det är ingenting som vi gör själva. Men anden som uppväckte Kristus från de döda lever i oss och hjälper oss att döda synden. Och i Hebreerbrevet 2:14 och 15 talas det om att Jesus har befriat oss från djävulen och från rädslan för döden. Jag tänker läsa Hebreerbrevet 2. Vers 14 och 15. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. 15. Och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Eftersom Jesus uppstod från de döda har vi detta enastående löfte om att Guds ande lever i oss och ger oss kraft att bli fria från vårt slaveri under synden, döden och djävulen. Och sen Jesu uppståndelsen försäkrar oss om att vi också en dag kommer att få uppståndelsekroppar. Hur dessa uppståndelsekroppar ser ut är något av ett mysterium. Det vet vi inte än. Men det blir härligt att få lämna denna kropp som spökar ibland. Första Korinthierbrevet 15:35-49 står det att det kommer att finnas en viss kontinuitet och en viss diskontinuitet mellan våra nuvarande kroppar och uppståndelsekroppar. Vi måste lämna dem här och sen få uppståndelsekropparna. Men Filipperbrevet 3:20-21 säger oss att när Kristus återvänder kommer han att förvandla våra kroppar så att de liknar hans härliga uppståndelsekropp. Och det är också ett anmärkningsvärt löfte. Att leva i en fallen värld där våra kroppar förfaller och är föremål för sjukdom och åldrande. Att det kommer en dag då, på grund av Jesu uppståndelse, våra kroppar kommer att förvandlas för att matcha hans perfekta, härliga uppståndelsekropp. Jesu uppståndelse garanterar att Gud en dag kommer att förvandla hela skapelsen. I första Korinthierbrevet 15:20-28 framställs alltså Jesus uppståndelse som början på Guds förvandling av hela universum. Vi upplever den nya skapelsen i samma ögonblick som vi föds på nytt av Guds ande. Romarbrevet 8:18-25 säger oss att skapelsen just nu stönar under förbannelsens tyngd och väntar på den dag då Gud helt kommer att förvandla hela skapelsen så att hela universum blir fullt av kunskap om Herrens härlighet som vatten täcker havet. Habakkuk 2:14. Och när den dagen kommer, säger uppenbarelsen boken 21, 3 vers till 4 oss, att vi kommer att stå ansikte mot ansikte med Gud själv. Varje fläck av syndafallet och förbannelsen kommer att försvinna från skapelsen. Varje tår kommer att torkas bort. Ingen mer död. Ingen mer sorg. Ingen mer grått. Allt detta är undanröjt. Och allt detta härrör ytterst från det faktum att Jesus Kristus uppstod från de döda. Det blir inga mer tårar. Och våra tårar kommer att torkas bort. Slut med lidandet, slut med döden. Så detta är bara några av anledningarna till att Jesus uppståndelse är så viktig. Det förändrade bokstavligen allt. Och det är inte bara därför vi firar påsk, utan det är därför vi samlas varje söndag morgon. Eftersom varje söndag morgon, det är en uppståndelsens söndag. Och tänk hur fantastiskt är det. Är det inte att vi kan uppleva kraften i Kristi uppståndelse i våra dagliga liv? Tack vare att Guds ande lever i oss. Och vilket hopp det ger oss. Oavsett vad vi möter i denna fallna värld kan vi uthärda. Eftersom den uppståndne Jesus Kristus lever inom oss för att ge oss kraft att förbli trogna honom ända till slutet. Jesus Kristus, levande hopp. Han har förlåtit. Vi är förlåtna. Vi ska till himmelen efter döden. Och det får vi komma ihåg när det är tufft med allt som inte känns helt okej. Jag kommer ihåg någon gång i någon situation i mitt liv då tänkte jag nu har jag en känsla hur skönt det kan vara någon gång att sluta leva. För att det var så tufft. Men Vi ska inte skynda oss dit. Det finns folk som behöver veta om Jesus, höra om Jesus, ta emot Jesus. Och sen, när det blir dags, då får vi möta honom. Vi får lämna de här kropparna och ta emot uppståndelsens kroppar, som inte kommer någon gång bli sjuka. Ingen mer död, ingen mer lidande. Och det får vi när vi kommer ihåg att han har besegrat allt det onda för oss. Jesus Kristus. Amen. Jag ska sjunga en sång till, men jag tänkte be innan. Tack Herre. Tack att vi fick en gåva, underbara gåvan. Jesus som tog på sig alla våra synder som skulle hindra oss att komma till dig. Och sen efter det uppstod han från de döda, så att för att ge oss möjligheten till uppståndelsen. Vi är så tacksamma idag. Låt oss förbli medvetna om det. Hjälp oss helgande att förstå den kraften som uppväckte Jesus från de döda. Att den lever i oss oavsett det som vi går igenom. Vi bär på den kraften. Tack Jesus för allt du gjort för oss. Helige Ande, hjälp oss att proklamera namnet Jesus. Hjälp oss att tala om Jesus till dem som inte har tagit emot Jesus än. Kom helige Ande och hjälp oss. I Jesu namn. Amen.